Ja men hallå och varmt välkomna till ett special skyddsombudssnack. Denna gång kommer ni inte få lyssna på mig och Christer utan ni kommer få lyssna på några andra som tar över podden när Arbetsförmedlingen har arbetsmiljövecka med tema återhämtning.
Ja, men du, tack för inflygningen Mattias och hej till er som lyssnar och varmt välkomna till en stund där vi ska prata om en schysst möteskultur och allt vad det innebär. Och det här gör vi inom ramen för Arbetsförmedlingens arbetsmiljövecka med återhämtning i fokus. Jag som pratar heter Frida Törnebring och jag är regionalt huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen med skyddsområde Region Nord. Och mig hittar ni i vad som idag är ett rätt så soligt men småkyligt Umeå. Och med mig har jag
Åsa Lönnelid, också regionalt huvudskyddsombud i Region Nord. Tillsammans med Frida och jag sitter i Sundsvall som idag bjuder på slask och snö.
Men du Åsa, vi brukar ju ofta både checka in och ut oss på möten. Så visst tänkte vi även idag att vi börjar med att checka in oss. Och den incheckningsfrågan som jag tagit fram till oss idag är: vad är ditt bästa semestertips?
Ja, mitt bästa semestertips. Jo, men det finns ju såklart många härliga semesterminnen man har. Men jag tänkte på en återhämtande semester. Det var efter pandemin och jag och hela familjen vandrade till Trollsjön ovanför Abisko i Lappland. Det är ett fint semesterminne som jag också kommer ihåg som en återhämtande tur i vacker miljö. Vandra och vara ute i naturen med min familj. Det är återhämtning i bästa form för mig. Och du då, Frida?
Ja, men först då, så det lät ju som en väldigt harmonisk och härlig resa. Men jag tänkte inte bjuda på något resetips utan något annat som ger mig lite lugn i själen och boostar min återhämtningsnivå. Och jag försöker, och inte med det sagt att jag alla gånger lyckas, att när jag har semester att hitta en balans i att planera in lagomt mycket och lite. Så där så att det man faktiskt vill göra blir gjort, men att det liksom finns luft att också ta dagen som den kommer. Sen så tycker jag att man ska fylla på minnesbanken med att prova på något som man inte har gjort tidigare. Eller som det var länge sedan man gjorde. Så att man till exempel kan tänka tillbaka på Trollsjön eller just ja, sommar 2017. Där stegade jag upp på Kebnekaise i regn.
Jaha, men det låter som en bra taktik, Frida. Men varför checkar vi in oss då?
Jo, men så här är det, att forskning visar att genom att använda in- och utcheckningsfrågor i samband med möten, särskilt i en väldigt digital vardag, lägger en bra grund för det fortsatta mötet då det skapar god stämning och social gemenskap i gruppen. Och det bidrar till att alla som deltar tidigt kommer till tals och även blir lyssnade på, vilket är bra för delaktigheten. Vidare så tenderar även möten att faktiskt bli både mer produktiva och effektiva. Och alla dessa vinster är viktiga delar för en schysst möteskultur, vilket i sin tur då främjar vår återhämtning i arbetsvardagen.
Det låter som en enkel metod för att skapa en bra möteskultur. Har du, Frida, kanske några exempel att bjuda på vad en in- och utcheckningsfråga skulle kunna vara?
Ja, men det har jag. Och en in- och utcheckningsfråga skulle i princip kunna vara vad som helst, högt och lågt. Det som kan vara bra att tänka på är förstås att anpassa frågan till gruppsammansättningen. Hur trycker gruppen? Hur många är man? Och vilken typ av mötesform är det? Till exempel i ett digitalt möte med många deltagare så kanske det lämpar sig bäst att skriva i chatten. Medan i ett annat kan man gå laget runt. Så till några konkreta exempel på vad kan det vara för typ av frågor så kommer här fyra snabba. Vad skulle någon tro om de rotade i dina sopor? Vad kännetecknar en bra kollega? Eller vad är det mest givande med ditt jobb? Eller Om du skulle skriva en bok, vad skulle den då handla om? Ibland kan det ju upplevas lite klurigt att hitta på incheckningsfrågor. Och om du och jag har idétorka, Åsa, eller vill ha inspiration, så brukar vi ju fråga vår kära vän internet. Eller så finns det faktiskt en slumpgenerator för incheckningsfrågor på motescheckin.se. Så egentligen är det bara att söka, så kommer upp massa härliga alternativ.
Bra tips, Frida, och mötescheckin.se har jag faktiskt använt rätt mycket senaste tiden. Det finns mycket bra tips där.
Ja, det gör det.
Och lite roliga också.
Mm.
Men en reflektion som jag får innan vi lämnar området. Jag tänker att en utcheckningsfråga även skulle kunna fungera som en form av utvärdering. Där alla i gruppen till exempel får skriva på en whiteboard, eller varför inte gå laget runt och berätta hur man upplevde mötet, utbildningen, kanske också om man uppnådde syftet med mötet.
Definitivt, och jag tänker att det om något kan verkligen bygga en hållbar och schysst möteskultur. Åsa, vi har nog alla varit på bättre och kanske vissa mindre lyckade möten. Och ibland kanske lämnat ett möte och funderat, vad var det vi egentligen kom fram till? Eller var det så att vi hade bara det här mötet för mötets skull? Har du någon gång fått en sån där mötesinbjudan och undrat, jaha, varför ska jag vara med? Eller vad handlar det här mötet om?
Ja, det har ju hänt mer än en gång.
Kan tänka mig det.
En grej som jag inte gillar är att få ett möte där jag bara har en bokning och det ser ett namn från en kollega men ingenting annat. Det skapar stress hos mig. Och då måste jag ju skicka till den här kollegan och fråga, vad handlar det här mötet om? Vad tänker du att jag kan bidra med? Så att jag får möjlighet att förbereda mig så att mötet kan bli så bra som möjligt både för mig och de andra som deltar. Men en annan aspekt är också att när vi är många i samma roll, som till exempel vi huvudskyddsombud, och så blir vi kanske 5 stycken kallade till samma informationsmöte. Det kan jag tycka är slöseri med tid. För där skulle man ju faktiskt kunna informera varandra efteråt istället, för att vi alla ska sitta, om det är ett rent informationsmöte, och lyssna på samma info.
Mm. Ja, men det här kan säkert många känna igen sig i. Hur brukar du hantera sådana här situationer förutom att liksom ställa en fråga till den här kollegan som kanske skickat mötesinbjudan? Har du några mer strategier?
Ja, men jag tänker att man har ett eget ansvar att reflektera. Vad kan jag bidra med till på det här mötet? Men också att sortera bort bland vissa möten. Speciellt om det krockar mycket i ens kalender, då måste man bli bra på att sortera bland möten. Och så när vi är flera i samma roll som blivit kallade, så räcker det kanske att en av oss närvarar. Och man kan dela med sig av viktig information efteråt. Och då brukar vi ju ha den dialogen, du och jag. Men även precis, om det är en annan kollega i samma roll, att man kan ha den dialogen. Men också att det finns en tydlig agenda. Och att det finns material som man ska prata om bifogat innan. Ibland händer det ju att vi får material direkt på mötet. Och då har man inte hunnit läsa igenom det och vara förberedd. Så det uppskattar jag också. Agenda och att material finns innan, så att man har möjlighet att förbereda sig helt enkelt. Och tycka till på ett bra sätt.
Ja, det låter verkligen som ett klokt förhållningssätt. Och sen tänker jag, vad roligt att du just nämner reflektion. Forskning visar ju just att reflektion främjar vår upplevelse av återhämtning i arbetsvardagen. Och jag läste även någonstans att en undersökning visar att vi ägnar nästan 2,5 vecka per år på möten som vi tycker är så kallade slösmöten. Så det är verkligen viktigt att styra upp den interna möteskulturen. Vi kan verkligen vinna både tid, hälsa och pengar på rätt enkla justeringar för att bygga en schysst möteskultur.
Ja, det har du rätt i. Vi kan vinna tid och pengar och kanske en bättre kognitiv ergonomi också.
Verkligen.
Men du pratar om kultur, Frida. På tal om det, hur skulle man kunna jobba med kulturen på arbetsplatsen?
Ja, alltså jag tror att man skulle kunna dela upp det i två delar. Där den ena handlar om att rannsaka sig själv. Du var inne lite grann på det, Åsa, att blicka inåt och delvis ta fasta på vad du själv kan göra, men också vad du själv behöver för att ha en schysst möteskultur. Jag menar, att göra den här resan inifrån, blicka inåt, ställ dig frågan, vad är god möteskultur för mig och vad kan jag göra genom ett aktivt medarbetarskap för att nå dit? Man kan till exempel fundera över när man under arbetsdagen fungerar bäst utifrån vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Och om det är möjligt kanske du kan förlägga vissa typer av möten eller arbetsuppgifter till dessa teampunkter. Och en central del är även att skapa en hjärnvänlig kalenderstruktur som främjar återhämtning.
Ja, men vad menar du med en hjärnvänlig kalenderstruktur, Frida? Så att jag förstår lite bättre.
Ja, vad menar jag? Jo, men jag menar dels att du tar ägandeskap över din egen kalender. Boka inte så kallade back-to-back-möten, det vill säga möten som ligger kloss i kloss med varandra. Hjärnan behöver omställningstid mellan olika arbetsmoment. Och här har vi ett väldigt konkret tips för oss som använder Outlook, är att det faktiskt går att ställa in att en kalenderbokning per automatik faktiskt inte är 60 minuter utan är till exempel 50 minuter eller 45 minuter. För det finns inga belägg att möten som är en timme mer effektiva eller mer givande än ett möte som är 45 eller 50 minuter, utan snarare tvärtom.
Precis, forskning visar ju att redan efter 25 minuter så börjar en del deltagare tappa fokus och tänka på annat. Men efter 45 minuter tappar hjärnan fokus för de allra flesta. Så med hjälp av tekniken kan du alltså på sätt och vis tvinga dig till en beteendeförändring som främjar återhämtning.
Mm.
Har du några fler tips på hur man kan ta ägandeskap över sin kalender?
Ja, avsätt gärna tid för efterarbete och förberedelser i samband med möten. Kanske behöver du schemalägga pauser, eller så tycker jag om att färgkoda olika bokningar eller arbetsuppgifter för att lättare kunna sortera, filtrera och även prioritera. En strategi kan vara att lägga in så kallad icke-bokningsbar tid i din kalender. Och kanske kan du lämna vissa luckor avsatta för mer akuta möten. Och ett annat tips är att veckovis lägga in tid för reflektion i din kalender. Och på så sätt också kunna bygga en mer hjärnvänlig kalenderstruktur.
Jaha, ja, det är bra tips. Men du nämnde i början när vi började prata om kultur två delar. Vad är den andra delen som du funderar på?
Ja, men den andra delen, det handlar ju om hur ni på arbetsplatsen, enheten, regionen eller i de forum som du verkar inom vill ha det. Att inventera vilka behov och önskemål som finns och enas därefter om åtgärder utifrån de förutsättningar som ni har på er arbetsplats. Och här tänker jag att dialogen är centralt och att det även är viktigt att arbetsgivaren, ledningen och cheferna är ambassadörer för en god möteskultur utifrån arbetsplatsens identifierade behov.
Men hur skulle man kunna starta en sån dialog?
Ja, men där tänker jag att arbetsplatsträffar är ett viktigt forum. Och utifrån det vi har pratat om lite grann tidigare om att vara förberedda inför möten och att ha en agenda, så tycker jag att det är ett vinnande koncept att en dialog om det här tidigare har förts till exempel samverkan, så att arbetsgivaren också är med i den önskade kulturförflyttningen. För med samverkan och med samarbete i ett tillsammansperspektiv så blir den här kulturförflyttningen mer hållbar. Men det finns ju inget som helst hinder till att du som medarbetare själv lyfter upp den här punkten. Men som sagt, ett tips för att få så givande dialoger som möjligt är att ni till exempelvis innan en arbetsplatsträff där ni ska snacka om det här området ger varandra i gruppen en möjlighet att förbereda sig, det vill säga det här kanske lite mer blicka inåt perspektivet. Eller kanske alla kan få i uppgift att typ lyssna på den här podden i samband med en promenad.
Ja, varför inte? Det tycker jag låter som ett strålande förslag. Men vad skulle dialogen kunna handla om?
Ja, men typ hur förhåller vi oss till möteslängd? Hur ser vi på arbetsplatsen på back-to-back-möten? Är det okej att boka in ett möte till exempel klockan 8 på morgonen då vår arbetsdag faktiskt börjar 8? Kanske kan ni tillsammans reflektera över vilken karaktär på möten som bokas när under arbetsveckan. Eller ska ni kanske ha mötesfria tider under veckan och schemalagd fokustid? Vi blir ju faktiskt inte mer effektiva av att multitaska. Sen så tänker jag även att det är viktigt att man har pratat om vad gör vi om vi inte hinner med allt som vi behöver på ett möte? Hur hanterar vi det? Har vi ett klimat där det är okej att säga nej, jag kan inte sitta kvar för jag behöver en paus innan nästa arbetsuppgift. Men och när vi är inne på liksom kulturfrågan och hur har vi våra möten så kan det också vara bra att prata om är det okej att ha datorn öppen under ett möte och kolla mejlen. På vissa möten kanske det är okej, på andra inte. Och att tillsammans i gruppen resonera kring de olika önskemål som ni har. Och även på kontoret med hänsyn och respekt till att vi är olika. Vi har olika kognitiva förutsättningar och behov. Och man kan ju använda allt från whiteboards till post-it-lappar eller ha dialog i smågrupper eller vad som än passar. Men det finns ju även färdigt material. Till exempel har Sunt Arbetsliv tagit fram ett gruppverktyg som heter Välkommen till bättre möten. Och det är ett forskningsbaserad kommunikationsmodell som är väldigt enkel att använda i praktiken som syftar just till att utveckla bättre möten som man kan ha som en modell på till exempel arbetsplatsträffar, teammöten, samverkansmöten eller liknande.
Bra tips! Jag tror verkligen på att prata om vilken möteskultur man ska ha. Mm. Jag tror att det kan leda till mycket bra grejer att bara få upp det på bordet. Kanske till och med den gemensamma dialogen skulle kunna mynna ut i någon form av gemensam mötespolicy. Eller spelregler som kan gälla på arbetsplatsen.
Ja, alltså det vore ju faktiskt toppen som pricken över i. Att ha något skrivet att förhålla sig till underlättar ju och möjliggör ju även uppföljning och utvärdering på ett helt annat sätt. Så, börja prata om er möteskultur, enas om hur ni vill ha det, skriv ner det samt äg din egen kalender och respektera dina kollegors. Och kom ihåg att beteendeförändringar och kulturförflyttningar, det tar tid, men var varandras förebilder och inspirationskällor. Ta tillvara på den här kollektiva kraften, där tillsammansperspektivet. Och här tänker jag också att ledningen har en viktig roll när det gäller att förmedla en ny policy, till exempel en mötespolicy, samt bidra till den här kulturförflyttningen. Sen är det ju så att vi har ju ganska många olika typer av möten, eller hur Åsa?
Ja, det har vi verkligen.
Både interna och externa. Vi kanske ska bena i lite olika mötesformer och olika typer av möten.
Ja, vi har ju mycket digitala möten nu för tiden, men vi har även fysiska möten och hybridmöten där några deltar digitalt. Vi har möten med få deltagare, kanske bara två personer eller 3-4. Och möten med ett stort antal deltagare som blir rena informationsmöten. Men jag tycker att hybridmöten är en utmaning i att skapa delaktighet för de som deltar digitalt. Samt att tänka på att de kan behöva fler pauser än oss som är på plats fysiskt. Då hjärnans kognitiva arbetsbelastning faktiskt är större under digitala möten. Och det är väldigt viktigt att ta hänsyn till det. Och där tror jag att vi behöver bli bättre på våran arbetsplats, på våran myndighet. Mm. Möjligheterna är ju oändliga, men vi fastnar ju ofta i ett långt bildspel med mycket text. Så att jag tycker också att man kan reflektera över vad ett bildspel kan bidra med. Behövs det verkligen? Ja, ibland gör det faktiskt det. Det behövs för att få struktur samt att få ut relevant information. Och då ska man självklart ta med det. Men du kommer också märka att ett bildspel inte alltid behövs för ett effektivt och bra möte. Till exempel ett arbetsmöte där man ska brainstorma idéer. Då kan ett bildspel istället vara hindrande och ha en motverkande effekt så att vi låser oss i tankarna. Vi brukar också prata om att gärna ta en walk and talk, och det tror jag vi var bättre på under pandemin, att påminna varann. Men ett möte mellan två personer fysiskt kan också vara en walk and talk.
Mm.
Ha fler bildfredsfria möten är ändå min idé, mitt tips. Men jag tänker också att om det är digitala möten så kan jag som deltagare variera mellan att gå och stå. Så att vi tänker på det, att man behöver faktiskt inte bara sitta still hela tiden om det är ett långt digitalt möte, och så naturligtvis pauser. Glöm inte att ta paus. Och där har vi ju ett tips, Pomodoro-metoden.
Vad är det då? Pomodoro-metoden?
Ja, men det är ju en metod som används för att hålla lite koll på mötestiden, och från början är det 25 minuter grundaren tänkte sig. Han ställde en äggklocka på 25 minuter, och varför det heter Pomodoro är för att Pomodoro betyder tomat, och den här äggklockan var inget ägg utan det var en tomat.
Okej.
En tomatklocka. Så att det är ett tips för att hålla tiden. Man kan ju också ställa den på lite längre om man tycker att 25 minuter är kort. Men använder man sig av Pomodoro-metoden är ju tanken att man ska ta en kort paus efter 25 minuter, några minuter. Och sen fortsätter man med det här 25 minuter. Så kanske efter 4 Pomodoron tar man en längre paus.
Klokt. Klokt.
Sen tänker jag också att vi måste tänka på att påminna varann, och vi som kanske bokar möten kan erbjuda walk and talk eller lägga in pauser i dagordningen. Och vi brukar ju försöka påminna våra skyddsombud när vi har korta avstämningar, Frida, att de faktiskt kan ta en walk and talk under den tiden. Precis. För då har vi inget bildspel. Men generellt sett tror jag att vi behöver bli bättre på att reflektera över hur våra digitala möten påverkar den kognitiva arbetsmiljön. Och förstå nyttan med korta pauser för att faktiskt ge hjärnan möjlighet att återhämta sig. Och vi kan hjälpas åt att påminna om det. Men jag tror också på kompetensutveckling om kognitiv arbetsbelastning och hjärnvänligare möten för både chefer och medarbetare på myndigheten.
Ja, jag kan faktiskt inte annat än att instämma, Åsa. Och nu är det snart dags för oss att tacka för oss. Men innan dess så ska vi ju då checka ut. Och under flaggen, dagens utcheckningsfråga, undrar jag, Åsa. Vad kännetecknar ett bra möte för dig?
Ja, ett möte för mig som ger mig energi och där jag känner att jag kunnat tillföra något. Det är ett möte med ett tydligt mål, alltså som jag var inne på tidigare, en agenda. Mm. Tydligt syfte och mål med mötet. Jag tycker också det är viktigt att man skapar delaktighet så att man på något sätt fördelar ordet under mötet. Så alla som vill får komma till tals. Och där kan vi ju hjälpas åt om man till exempel kommer överens om att någon håller koll på chatten om det är ett digitalt möte. Och är det fysiskt så kan man också komma överens om att någon av mötesledarna håller lite mer koll på att kollegorna får komma till tals under mötet. Och jag tycker också att det är viktigt med pauser. Jag är ju ändå skyddsombud, så att glöm inte bort att ta paus om mötet är mer än 40 minuter. För hjärnan orkar inte hålla fokus så mycket längre än så.
Tack, Åsa. Jag instämmer verkligen. Och även om jag tycker om långdistanslöpning så kan maratonmöten fungera för mig. Men inte utan vätskekontroller. Så pauser är verkligen viktiga för både kropp och knopp. Både lite längre men även kortare som du är inne på. Alltså en paus på 45 sekunder där de under mötet får ställa sig upp och fästa blicken på någonting som är utanför fönstret kan göra skillnad. Och jag vill även ta fasta på strukturen och inte med det sagt att det måste finnas en dagordning som ska följas till punkt och pricka. Men på något sätt att mötets uppgift upplägg korrelerar med ändamålet. Och sen tycker jag även om när det finns utrymme för lite socialt samspel och där det råder ett tillåtande klimat. En kultur som tar hänsyn till de olika behov och förutsättningar som finns i stor utsträckning som möjligt.
Men innan vi stänger ner så skulle vi gärna vilja lyfta fram en god mötesstruktur och struktur med allt vad det innebär som främjar vår återhämtning i arbetsvardagen både före, under och efter mötet. Jag vill också tipsa faktiskt om en tipsbank som skyddsombudens nätverk i Region Nord tagit fram som vi kommer dela på den här SharePoint-sidan som vi kommer ha under återhämtningsveckan.
Ja, vad bra att du nämner det, Åsa. Precis, vi kommer lägga upp den på skyddsorganisationens SharePoint under just arbetsmiljöveckan med återhämtning i fokus här lite senare under veckan. Så då vill vi tacka till er, ni som har lyssnat, och vi önskar er en fortsatt grym dag och schyssta möten.
Tack så mycket.
Tack och hej. One, two.